Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då vill jag hälsa alla så hjärtligt välkomna till Sektpodden. Idag ska ni få lyssna på mig, Emma Genbeck, och på Rigmor Robert som vanligt i Sektpodden. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten, har mina erfarenheter därifrån och jobbar numera som sjuksköterska. Och vid min sida så har jag min alltid trogna kamrat. Rigmor, vem är du?
Yrkesläkare, psykoterapeut. Och analytiker.
Ja, och en trogen vän som sagt. Va?
Ja, tack.
Det har jag sagt. Ja, Rigmor, vi ska fortsätta där vi lite gärna droppade av sist. Vi pratade om den mörka triaden sist. Om narcissisten, vi pratade om sociopaten, psykopaten. Och om Machiavelli och den personlighetstypen. Som han har myntat namnet för, kan man väl säga. Och i vattnet efter vi pratade om Macchiarini-skandalen för nu förra gången som det var, så pratade vi om Macchiarini-skandalen, så fick vi en del mejl efteråt.
Alltså det verkar vara många som är intresserade och funderar och har erfarenhet av möten med människor som har drag av narcissism.
Och jag tror att just narcissism kanske också är det som är mest, man har mest kunskap om också, så att man känner igen det och så vidare. Så, men jag kan tänka mig att nu när vi har pratat om både sociopaten och även Machiavelli-typen, så kanske man också känner igen drag därifrån. Vi får väl se.
Ja, vi får se. Men det som jag tror vi var inne på förra gången, det är ju att narcissismen, i den problematiken så har ju den människan en otrolig värme i vissa lägen. Och den kan vara så härlig. Och den där blicken som söker sig in nästan bakom ens pupill. Och den här innerligheten som plötsligt slår om i sin motsats. Kyla, försvinner iväg eller har raseriutbrott. Eller till och med psykisk misshandel. Fysisk misshandel i värsta fall. Så att En människa med narcissism kan ha den här attraktionskraften som jag tyckte, kommer ihåg den läkaren, foniaten Henrik Widegren, han beskrev en förälskelselik upplevelse. Och det tycker jag är mitt i prick vad man kan uppleva.
På tal om honom så måste jag bara berätta, jag fick ett tips från en av våra lyssnare, och jag har faktiskt sett den tidigare, men jag hade faktiskt glömt bort det. Han har även skrivit en lite satirisk låt som finns på YouTube om Macchiarini, som han sjunger och spelar till.
Den,
ja visst,
ja, men det måste
vi titta på. Det har jag glömt berätta på för dig, Rigmor. Det får vi kika på sen, så kan jag tipsa.
Men du, kommer du ihåg att jag berättade att den foniaten som jag gick i lära hos under läkarutbildningen, Rolf Andersson, mm. att han var just operasångare. Ja, så att det här är ju röstspecial. Ofta är det ju så att man kanske väljer en specialitet. I det här fallet så kanske han är musikalisk tydligen, den Henrik.
Troligtvis, ja. Men för att gå tillbaka till det som du säger med narcissismen, så du har helt rätt. Jag tror också att det är så att det är nog den man faller för lättast, eftersom den är naturlig. Ja. Och därför känner man igen sig i det. De andra är lättare och bara...
Mm.
De hamnar i ens närhet och man får sköra konsekvenserna av det, men man kanske inte hamnar i samma direkta närhet kanske av val från början.
När förälskelse, som jag kallar att man liksom flyger på en matta, att man blir så förälskad och tycker att det är någon... De har ju en självbild av att vara speciella. Man ser sig själv som speciell.
Mm.
Och det finns en stark egen kärlek som tenderar att smitta av sig, tänker jag.
Ja, men absolut. Ja, men med tanke på det, och vi har ju fått som sagt flera mejl från personer som har just drabbats av såna här personer i sin direkta närhet i relationer.
Mm.
Och det har vi fått dels nu efter Macchiarini-avsnitten, men även tidigare.
Mm.
Och vi har fått en önskan om att vi skulle prata mer om det här. Mm. Och det tror jag är för att det är kanske inte så jättemånga människor som kan liksom känna igen sig att man hamnar i en sekt, tack och lov. Men att hamna i en relation där det blir destruktivt, det är de ganska många som kan känna igen sig i och har varit med om.
Ja,
och vi har fått som sagt på flera mejl och även från sådana som har, där det har gått så långt så att man, även om man har brutit relationen, så får man skörda konsekvenserna av det i form av att man kanske har fått barn tillsammans, det blir vårdnadstvister och de här personerna som är så manipulativa, inte bara då gentemot sin partner utan mot omgivningen, kan utnyttja samhällets olika instanser för att få sin vilja igenom, eftersom de är så duktiga också på att föra sin talan och så vidare. Och det kan bli väldiga konsekvenser av det.
Man kan också faktiskt möta personer i psykoterapi.
Mm.
Kanske inte psykoterapi, hoppas jag, så mycket. Därför där jobbar man med myndighetsöversyn. Men bland terapeuter, livscoacher, personer som har karisma och som känner att de har den här utvaldheten. De kanske inte behöver någon legitimationsyrke. Varför ska man gå den krångliga vägen när man har den här begåvningen redan inom sig själv? Man går någon liten kurs, man har något diplom eller så vidare. Och sen så kommer man människor nära på det sättet.
Mm.
Och jag vill också säga att det är inte ovanligt tyvärr att den här människor med den här problematiken söker sig till religiösa samfund. För när det gäller andlighet, bön, själavård, att vara nära. Jag har fått ett långt brev av en av våra lyssnare som beskriver hur hon gick i själavård hos en präst som också jobbade inom vården. Men att denna präst, han gick över gränserna på det ena och på det andra sättet. Och när hon själv började reagera mot detta och frågade hans överordnade, gick till myndighetspersoner, så blev hon inte trodd, för han förnekade ju. Och hon var i ett svaghetstillstånd och upplevde sitt underläge.
Mm.
Och den här personen som hon hade haft terapisamtal med, och då skriver hon det att när hon har lyssnat på sektpodden så förstod hon sig själv lite bättre, varför hon inte slutade. Mm. Varför gick jag tillbaka?
Mm.
Och det är det som man undrar över, när man undrar över sig själv. Varför stannar jag i den här relationen när jag känner att jag inte mår bra?
Mm.
Och ju längre man stannar i en sån destruktiv relation, om det är i en kärleksrelation, om det är ett äktenskap, om det är en terapeutisk relation, om det är en vänskapsrelation, om det är en arbetsplatsrelation. Ju längre man stannar, ju mer försvagad tenderar man att bli.
Mm. Ja, man blir ju jag-svag tillsammans med en sån person i längden. Därför att eftersom allting utgår på att tillfredsställa den andras behov på olika sätt. Och ju mer och mer. Så att, men för att gå tillbaka till de här breven vi har fått då vidare, så har en person som har skrivit ner liksom punkter utifrån vad vi har pratat om, där de känner igen själva saker som i relationen som har varit med den här, i den här dysfunktionella relationen med en partner.
Mm.
Jag tycker det är ganska intressant. Jag undrar om jag får läsa upp det, så får du gärna kommentera det.
Verkligen.
Vad du känner igen och vad du kan, och så vidare.
Och du ska också kommentera vad du känner igen förstås.
Absolut. Ja, för den här personen har skrivit så här att de kan inte flytta tillbaka vunnen position. Har man väl vunnit någonting och kommit någonstans, så kan de aldrig
backa. Vi kanske ska berätta lite grann om sammanhanget. Mm. Att den här personen har levt och separerat ifrån en partner.
Mm.
Vår brevskrivare är en man. Han upplever att hans före detta kvinnliga livskamrat har den här problematiken. Och det har blivit komplikationer i separationen. Ja, berätta.
Mm. Precis, ja men exakt. Ja, men dels just det att man inte kan flytta tillbaka vunnen position, även nu då i efterhand, när det gäller vidare situationer omkring relationer och vårdnadstvister som uppstår utifrån att det finns barn inblandat. Och det är väl också en sån sak som är att man kan aldrig erkänna att någonting är ens eget fel, utan det är alltid någon annans fel. Det är en sån typisk...
Man backar inte.
Nej, man backar aldrig någonsin.
Det faktiskt håller vi med om.
Mm. Och sen just att de saknar framtidskonsekvenstänk, känner han igen också väldigt tydligt.
Och det är ju en fördel då, därför att då kan man småljuga och hitta på och dra upp luftslott, brukar man kalla det för. Därför man förstår inte, man vet ingenting om framtiden. Det kan ordna sig på något annat sätt, den dagen, den sorgen.
Ja, och jag kan också tänka att man om man har ett sånt tänk, då kan man också bre på människor tror på det.
Ja.
Och man, så att man, och jag vet att jag har sagt många gånger när du och jag har pratat om mina erfarenheter från Knutby, att eftersom till exempel Åsa, när hon bredde ut texten eller berättade om saker, så tänkte jag, oj vad hon kan. För jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle prata om någonting som jag inte kan, förstår du? Eller som jag inte har på fötterna. Jag var ung och naiv, kan man ju tycka nu efterhand då, naturligtvis. Men det här att man...
Jag tycker det är väldigt viktigt, därför att det du gjorde då, det är vad de flesta av oss gör.
Mm.
Man utgår från att andra människor är som man själv.
Ja.
Har samvete, skulle ju inte ljuga om någonting som inte kommer. Men hon hade ju sitt profet. Hon och hennes närstående hade ju det här profetiska. De talade ju om hur det skulle bli.
Ja, och framförallt tror jag faktiskt, inte så mycket det på ett sätt, utan framförallt tror jag det att hon hade den position hon hade i det här sammanhanget. Hon var en kristen ledare. Och en kristen ledare är ju liksom grunden för att vara kristen, är ju att du är god, att du kommer med kärlek, att du går att lita på. Allting bygger på de 10 Guds bud, eller de bygger på, som vi brukar tala om, den här gyllene regeln. Gör inte mot andra vad du själv inte... Man utgår från att den här människan ska gå och lita på när det är ett sånt här sammanhang.
Mm.
Så att på det sättet så. Men
det är precis det som är den springande punkten. Mm. För har man den här personlighetsprofilen, problematiken, syndromet, så känner man sig inte som alla andra.
Nej.
Man känner sig utvald, man känner sig speciell.
Mm.
Man känner sig före sin tid. Så det är inte så konstigt att de andra inte kan göra som jag gör. Mm. Därför att de är ännu inte framme. Det är det här vi kallar det grandiosa jaget.
Mm.
Så i deras välvilliga stunder så är det ändå ovanifrån, så att säga.
Ja, men precis. Och då kommer vi till nästa punkt som den här personen har skrivit upp i igenkännande. Och det är just att de lever i det stora nuet. Och det är precis det som vi pratar om där. De lever bara i en stort nu av att det är nu det här är.
Ja.
Jag tänker inte på hur det blir sen, jag tänker inte tillbaka, utan jag är bara här och nu.
Mm.
Och som jag vet att vi har pratat om, att just i stunden kan det ju vara intressant och spännande med en människa som är så, att det blir fascinerande av någon som lever så mycket här och nu.
Vet du, när du säger det så kommer jag ihåg att jag har träffat artister, både skådespelare och sångare, musiker, artister, som har sagt så här: jag är bara mig själv när jag står på scen. När jag inte står på scenen, då är jag en osäker människa, jag känner ångest och så vidare. Men när jag står på scenen, då. Och det de beskriver är egentligen att då finns inte det som har varit i mitt personliga liv. Vad som kommer hända sen, det vet man inte. Men just nu så möter jag er, min publik, och era glänsande ögon och era lyssnande öron. Och all uppmärksamhet strömmar emot mig. Och det är det jag menar med att en släng av narcissism kan faktiskt vara en tillgång i den typen av estradyrke.
Just det. Men mindre bra i en familj eller ett förhållande eller när det gäller barn inblandat, eller hur?
Alltså det är så ja, det kan knäcka. Nu nämnde du barn, så jag tycker vi ska återkomma till det. Men det är svårt nog när man är partners.
Ja, men visst. Och för att gå vidare då i vad den här personen har skrivit i sin igenkänning, så är det just att de trivs att vara i centrum och är karismatiska. Och det var ju precis det du sa.
Ja, visst.
Så det bara bekräftar ju det.
Men de är ju lite grann på en scen fast vi är i vanliga vardagslivet. Och det är det som blir problemet. De vill ha oss som sin betalande publik.
Ja.
De vill ha den här liksom uppmärksamheten. De kallar det visst för bekräftelse ofta. Men vad då bekräftelse? Jo, bekräftelse på att jag är speciell och jag är i centrum.
Och då kan jag säga, då går vi snabbt vidare till nästa som är väldigt, hänger ihop med det här. Och det är att det är lätt att falla för deras självförälskelse.
Ja, det har våra lyssnare verkligen.
Den är bra.
Det måste han ha haft erfarenhet av. För det är just det. Den här personen ser sig i spegeln och så ser man självförälskelsen. Ja, jag tror jag kommer ihåg nu en jättesöt kvinna. Hon hade inte alls någon personlighetsstörning eller på det sättet. Men jag kommer ihåg att hon sa så här att du vet, sex tycker inte jag om. När mannen i mitt liv, han tycker det. Men jag tycker inte. Jag tycker att förspelet och flörten, det är det jag tycker om. Och då kan man se liksom att så länge det är uppvaktning och hon kan tindra med ögonen och så vidare, så är det härligt. Men sen fortsättningen, det var en axelryckning. Hon hade inga känslor just i det.
Nej, men, och jag tycker det är intressant just där att man faller för att den andra är, har liksom en egen självförälskelse. Uh-huh. Men, och det är ju så, en människa med vad man kallar för då självförtroende eller så liksom, ja, kommer med...
Vad heter hon? Hon heter Paglia. Paglia, det är en kvinna som skrev om könsroller, mytologi, en amerikansk författare, språkvetare. Camille Paglia heter hon.
Ja.
Men hon skrev fantastiskt bra om, jag skulle vilja leta på den boken, tänker jag, där nere, om just självförälskelsen som har en slags magnetism som utstrålar ifrån de här personligheterna.
Mm.
Och som man sugs till, den här självtillräckligheten. Och det finns också ofta hos den narcissistiska personligheten ett androgynt drag. Mm-hmm. Alltså kvinnorna kan vara väldigt tuffa och hårda på ett maskulint sätt samtidigt i det här kvinnliga. Och männen kan ha en känslighet och något lite så här, man tänker Macchiarini, nej men han var väl inte feminin. Jo, jag tycker det när jag ser de här bilderna. Ja, om du ser på nätet de här bilderna när han småler lite grann emot kameran, så ser man den här självförälskelsen, att han är både den som älskar sig själv och den som blir älskad.
Ja, men precis. Ja, nej, som du säger, den här personen har ju nog verkligen mött det här. Och vidare så skriver också han så här att dels de älskar att spegla sig själva i vattenytan. Har vi varit inne på massor av gånger.
Mm.
Och de känner sig grandiosa och tänker på det här med messiaskomplexet.
Just
och
det.
Att de har lite mer utvalda. Och lite mer Guds utvalda än någon annan. Att de har liksom det här speciella.
Vi borde prata om det.
Mm.
Vet du, vi har ju en lyssnare som har skrivit till oss. Och som blev väldigt berörd av Alex Schulmans bok Bränn
alla mina brev.
Ja, som handlar om hans morfar och mormor.
Mm.
Sven Stolpe och hans hustru Karin.
Karin, ja.
och hennes förälskelse en gång på 30-talet i Olof Lagercrantz. Sven Stolpe har jag ju liksom följt i min ungdom och läst många av hans böcker. Och han var ju liksom en profil på radio och tv. Järnvägar vad han drog på. Men han bytte sida då och då i livet. Men hans doktorsavhandling handlar om drottning Kristina på 1600-talet. Och hon abdikerade ju ifrån att vara drottning.
Mm.
Flyttade till Rom. Konverterade. Hennes pappa var ju Gustav II Adolf. Han var ju protestant, men hon konverterade till katolicismen. Och så småningom blev hon förälskad i en kardinal där i Rom. Och det var en omöjlig kärlek. Kardinaler får inte gifta sig till exempel. Och de ska ju leva i celibat. Men då blev hon involverad i någonting som brukar kallas brudmystik. Apropå Kristi brud.
Ja, precis. Det känner jag igen.
Och
ja.
Det här att man i den här, apropå att det finns en, kan finnas en andlig aspekt hos människor med den här läggningen, där man tycker sig till och med vara utvald till att vara Guds älskade. Alltså att man föreställer sig att man, att Gud själv är förälskad i just mig.
Mm.
Vare sig jag är man eller kvinna.
Mm.
Och att man då i den här självkärleken förhöjer den ända till en religiös andlig upplevelse. Och det är det som bland annat kan kallas mystik och brudmystik.
Ja. Ja, det där är ju en sak som man skulle kunna prata också om, just det, jag tänker på mystik inom den religiösa världen, för det finns väldigt mycket intressant där. Mycket, jag kan faktiskt känna igen en del av Knutby-mystiken i de här lite mer religiösa mystikerna som är på något sätt lite mer rumsrena, jag vet inte, eller ja. Men det kan vi komma tillbaka till, det behöver inte prata om nu.
Nej, men vi kör ett avsnitt om det.
Mm.
Men jag tycker vi ska köra ett, jag tycker vi ska ta våran lyssnare det här förslaget.
Mm.
Nu har det ju till och med gjorts en film om den här boken.
Ja, du tänker på Alex Schulmans bok. Ja.
Ska vi gå och se på den?
Ja, men det kan vi göra.
Bränna och sen alla... kan vi prata om Stolpe och Stolpes fru och Lagercrantz.
Kan vi göra. Ja, ska vi gå vidare?
Ja, kör.
Ja, det är ingen fara. Vi pratar ju som vi brukar göra, du och jag, eller hur? Samtalar högt och lågt. Nej, men vidare så känner den här personen igen just det att de ljuger. Och att de inte kan erkänna fel.
Vi stannar vid ljuger och inte erkänna fel. Men jag brukar tänka så här. De här människorna skulle kunna ha ett gemensamt mellannamn. Och det är efterkonstruktion.
Oh, ja, absolut.
Alltså, efterkonstruktion. För kommer man på dem med, nej men du sa ju så här. Eller du gjorde ju så här. Eller du lovade det här. Då kommer efterkonstruktionen. Så de ljuger och ändrar sig. Och det går så enkelt och gesvint. Så man måste ofta bli imponerad.
Mm, mm. Och jag tänker också, i samband med att du säger det. Jo. Så tänker jag på en annan egenhet som ofta de här personerna kan ha. Det är det som kallas för gaslighting.
Mm.
Det här när man på tal om att komma ihåg saker. Att man kan till slut, att man blir så ifrågasatt i sina egna minnen. För det känner jag igen.
Ja.
Så att man inte vet vad som är rätt eller fel till slut. Och den blir den andra, ja men då har du nog rätt. För att jag kommer inte ihåg, eller jag minns ju inte. Eller...
Den är så tvärsäker och precis. Övertygande. Exakt. Även i lögnen.
Ja.
Och det där, det kan faktiskt få en att fatta.
Mm.
Tappa fotfästet.
Mm. Ja, men verkligen. Om man blir... Man hamnar i det här osäkra underläget.
Mm. Man kan till och bli beundra om man har blivit tokig.
Ja. Så att, och även den mest, ska jag säga, jag som då ändå har varit ett sammanhang där det har varit väldigt mycket olika typer av personligheter, har sett de allra mest tvärsäkra och vanligtvis kritiska människorna plötsligt blir väldigt osäkra.
Mm.
Så att det är en väldigt effektiv metod för att göra någon osäker och känna sig underlägsen på ett sätt som gör att man plötsligt hamnar väldigt skakig i situationen. Ja. Men sen vidare också, som vi har varit inne på tidigare, det här med att de saknar empati. Men sen har han skrivit inom parentes, vilket jag tycker är intressant, dock har kognitiv empati. Och det var ju vi inne på sist också, när vi pratade, eller åtminstone sist, men även när vi pratade om Macchiarini, det här med känslor och att de Jag vet att du hade ett väldigt bra ord för det. De som parasiterar på den andres känslor. Mm. Och utarmar nästan den andra på sina känslor.
Inte nästan, utan gör det.
Gör det, ja.
De knaprar på känslolivet hos sina medmänniskor. Men det är återigen det här. Jag ser ju den här maligna narcissismen, den elakartade narcissismen, också som ett handikapp. För att när man inte har empati så vet man inte riktigt vad empati är. Man brukar säga att de här personerna har inte känslor som vi andra. Jo, men jag har visst känslor. Jag blev jättearg igår och jag vill jättegärna ha det där. Jag har jättestarka känslor. Så att de förstår inte riktigt vad det är vi andra menar med empati. Och när vi andra visar empati så kan de uppfatta det som en svaghet. Men oj, vad hon eller han är undergiven och liksom ägnar sig åt andra istället. Jag har ju någonting att ta hand om mig själv. Och det är ju inte konstigt att jag gör det. Jag har ju den här betydelsen, jag har ju den här, jag är ju den här människan som ska synas och vara i centrum och så vidare.
En fråga där, jag tänker på, kan det också vara så att den personen så kopierar det den ser för att manipulera, så att man använder sig, så det ser ut som att de har empati fast de bara kopierar någonting som de läser av oss andra människor.
Visst. Ja. Det är det de gör. Ja. De ser på film, de ser på bio, de ser hur andra gör. Och sen spelar man den rollen liksom. Och prövar sig fram. Eftersom man inte skäms och inte har dåligt samvete och inte ångrar något, så är ju världen öppen på något sätt för en människa med den här problematiken.
En annan sak när jag känner som jag tycker är intressant, för jag läste någonstans, jag tror att det var när det gäller Machiavelli-personlighetstypen. Tror jag. Jag ska inte säga med helt 100% säkerhet. Men just det här att man har också, man kan ha svårt för andras känslor. Att man tycker det är jobbigt med andras känsloutspel. Man kan nästan få ångest inför andras. Så att man skjuter ifrån sig istället. Eller att man liksom, för det kan jag känna igen bara från knupen om den ifall jag...
Men så är det ju. Om den andras känslor berör någonting hos dig själv och kräver någonting av dig och anklagar dig, frågar dig, riktar sig mot dig eller blir klängig mot dig, nej, då klipper de. De har också den här förmågan att bara stänga av. Men gud vad jobbig du är. Och sen bara, alltså de frihetsgraderna som man, de här människorna unnar sig själva, de gäller inte för omgivningen. Utan de vill att vi andra ska ställa upp och liksom serva honom eller henne. Och när han eller hon får de här aggressiva utbrotten, som brukar kallas då the narcissistic rage, som är så kusliga, för det verkar, jag har ju det intrycket när jag träffar sådana personer eller hör berättas av någon som har en sån människa i sin närhet, att det här är som en ett behov av att avreagera sig som inte riktigt är kopplat till en riktig orsak, utan det är som någonting som ungefär behöver pysa ut med jämna mellanrum.
Det är som en vulkan som måste ha ett utbrott liksom då och då, för att annars blir det lite
övertryck. Och det är så även för personer, det är det jag menar med att det är så personen själv upplevde det också. Och då vänder de med sina efterkonstruktioner till det också. Nej, men jag är så spontan och jag är så naturlig. Jag har så starka känslor och jag har så mycket inom mig. Så de kan liksom, de vänder på allting till det här grandiosa perspektivet. Men blir de sårade i en besvikelse? Blir de liksom stötta av en kritik? Eller har de en motgång? Så då kommer ju den här kollapsen liksom, när de byter identitet och blir antingen väldigt aggressiva eller bara sticker ifrån allting, bara drar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så när du pratar om det så jag kan inte låta bli att tänka på en beskrivning som var utifrån Knutbyfallet där en kvinna beskriver sin under rättegången beskriver hur då Åsa har slagit den här kvinnan och jag kommer inte ihåg exakt vad det gällde och sådär, men i alla fall betett sig otroligt otrevligt och fysiskt slagit henne, och sen en stund senare så liksom går hon ner på knä och plockar upp henne, ger henne ett glas vin och nästan liksom är snäll, alltså så här, och tar hand om henne. Och det blir det är nästan så att ett skolexempel på det här, de här vändningarna och otäckt, riktigt, riktigt otäckt.
De vänder på allting. Du vet, det finns ett begrepp som jag ser nu ibland i media eller hör människor beskriva. Oftast då sig själva. Och det är ingen diagnos som finns i våra diagnosmanualer. Men de kallar sig då högkänsliga. Har du hört det begreppet?
Ja, men absolut. Ja.
Det kan även en sån här person med narcissism. Jag säger inte att alla som upplever sig som högkänsliga och beskriver sig så har narcissism.
Nej.
Men det blir så paradoxalt när en människa med just den här personlighetsprofilen beskriver liksom hur känslig just jag är, och jag känner av alla stämningar och hur jag nästan inte kan stänga av. Jag förstår hur den och den som finns i rummet, vad den upplever och så vidare. Och så ser man att den som i det här fallet då beskriver sig själv så är brutalt kylig emot sin nära omgivning när andan faller på det sätt.
Ja, och jag tänker att en sån person, om de har narcissistisk personlighetsstörning dessutom, eller typ, det blir verkligen som upplagt för att alla runt omkring måste hela tiden
visa hänsyn.
Ja, men visst.
De måste vara hjälpsamma mot mig för att ta hand om det här känsligheten som just jag har.
Ja. Och förändra situationer för dens skull.
Ja.
Och hela tiden vara till lags för att den personen är så känslig.
Finns en norsk prinsessa till exempel som jag hörde, hon var i, om det var hos Malou von Sivers eller vad det var, hon var intervjuad i alla fall i svensk tv, och som beskrev hur det var att vara så högkänslig som hon anser att hon själv är.
Mm. Vad sa hon då?
Nej, hon beskrev det med det här leendet också, hur den prinsessan var. Det var som att lyssna på prinsessan på ärten i H.C. Andersens saga. Men sen när man vet att hennes exman tog sitt liv och nu har ställt till rabalder genom att vara tillsammans med en man som påstår sig kunna liksom bota covid och allt vad det är. Den här, han kallar sig shaman och nu är det tal om att hon kanske inte får behålla sin prinsesstitel, sin kungliga titel längre. Men det jag tyckte det var ett exempel på hur en person som har fått vara så uppvaktad och samtidigt beskriver sig. Hon sa ju också, hon hade ju till och med en kurs, kom jag ihåg, när hon berättade hur man får kontakt med änglar. För hon hade ju kontakt med änglar. Men samtidigt har hon varit en tuff hästtjej och säkert en bra människa. Men där,
jag fastnar i någonting som inte blir sunt i längden, låter det som.
Ja, jag tycker det låter väldigt knepigt runt henne.
Mm. Ja, vidare. Jag har några få saker kvar som han har skrivit här. Det är att de är dramatiska och lever i sin livslögn. Och det är väl det vi har pratat om nu i princip.
De lever som i ett skådespel, apropå den här artistlika talangen.
Mm.
Att de vill skapa som den här speciella scenen för sig själva.
Mm.
Så det kan jag förstå att vår lyssnare har sett det.
Ja. Mm. Och sen att de får en kick av andras reaktioner.
Ja, och när berömmet uteblir, applåderna uteblir, så hellre väcka vrede, väcka vilka känslor som helst, än att inte vara i centrum.
Just det. Nej, för då blir det tyst, då är det som att de nästan det är någonting, dör.
Det var en intressant artikel förra veckan här i Dagens Nyheter, där journalisterna menade att det är något underligt, det har blivit något underligt med att kändisar sitter i många olika program, till exempel Sommar i P1, Vinter i P1.
Ja, det där känner jag igen. Ja, fortsätt, förlåt.
Och berättar om sina trauma.
Ja, just det.
Och att journalisterna undrar om det har gått inflation i det här, att det liksom man ska lägga ut allt som har varit jobbigt och svårt, och ju värre ju bättre liksom.
Ja, ja, men den är faktiskt intressant och väl en viktig fråga att ställa sig.
Ja, det är någonting konstigt med det här. Och då tänkte jag på att i narcissismen så brukar det vara två saker där ingen är så viktig som jag, ingen är så god och stor och nära Gud, om det är en religiös sekt.
Mm.
Men ingen har lidit som jag. Så det här ingen har lidit som jag, det hör också faktiskt till att beskriva sig själv. Och då är vi ju nära den här frälsargestalten.
Oh ja.
Att man har både varit på Golgata och korsfäst. Mm. Och man är också uppstånden nära det himmelska. Mm.
Ja, och den är ju väldigt viktig för att nå sina mål. För att om ingen har lidit som jag, så kan ingen heller komma och säga men jag har haft det värre, så jag går före här. Eller
nej,
nu behöver jag uppmärksamhet för jag har haft det jobbet. Utan det är alltid du som är i centrum, oavsett vad det gäller.
Känner du igen det?
Ja, visst. Det känner jag igen. Process som handen i handsken. Mm. Det var ju det hela Knutby gick ut på till slut när det gällde Kristi brud. Ingen var så mycket centrum som hon, och ingen hade heller lidit som hon, ingen hade gått igenom så svårigheter, men ingen var heller så stor och så god och så viktig som hon. Mm. Och därav denna totala uppmärksamhet. Och
det är liksom koden brukar det vara.
Mm.
Och det är väldigt obehagligt om det här är, om till exempel vår lyssnare hamnar i en konflikt, om det skulle bli gå till ett rättsärende eller så spelas ju det här ut av en människa med narcissism, och de gör det med sån övertygelse för att i nuet så är det så de upplever det.
Och därför de är så övertygade.
Ja.
Så är det. Och sen den sista som den här personen har skrivit här, det är att de också får en kick av att kunna komma undan med sina lögner. Att det ger en kick. Och så är det ju.
Men det är en väldigt bra iakttagelse, därför i detta ligger föraktet. Den som är grandios ser ju ner på dem som inte är lika storslagna som man själv.
Mm.
Och där kan jag lura dig. Det här är väldigt obehagligt faktiskt, därför att man kan höra det här, ja men de får ju skylla sig själva.
Mm.
Är de så dumma så att de går på det här, så tar man det nästan som ett bevis på sin överlägsna intelligens.
Mm.
De får skylla sig själva. Och där ser man också den här bristen på empati på ett väldigt utstuderat sätt.
Ja. Men om man nu tittar på de här, för det här är ju väldigt väl dokumenterat, liksom, eller han har verkligen fångat upp. Och att leva i det här skapar ju onekligen ett otroligt jobbigt livskapitel liksom, i livet. Och att sen då dessutom då när man har brutit upp en relation får ha det här i bakvattnet hela tiden av en person som då är i det här fallet kanske mor till ens barn, eller man kanske har svärföräldrar och man liksom är involverad med varandra mer än bara att man kan säga hej då och sen sticker man ifrån relationen. Och hur hanterar man att ha en sån här person i sin närhet? För ofta är de så övertygande gentemot sin omgivning så att det kanske är svårt att också förklara för omgivningen hur manipulativ och hur det här fungerar helt enkelt. Hur
de, visst är det det. Visst är det det. Funnits det ett enkelt trick, då skulle vi lära oss det. Vi behöver inte ens gå till psykologutbildningen för att lära oss det. Utan det skulle stå,
ja, då skulle vi inte behöva sitta här nästan.
Nej. Men du är ju inne på någonting som är det största problemet och som jag har sett så mycket av.
Mm.
Och det är när man är barn till en förälder med den här problematiken.
Mm.
Därför att då lever man verkligen med en person som inte kan låta bli och även utnyttja sina barn känslomässigt. Och bland annat genom det här att ibland ge värme och ibland vara frånvarande eller dra sig undan eller vara aggressiv, bestraffa eller utsätta sitt barn för psykisk misshandel.
Mm.
Och som barn så kan man inte göra något annat än ty sig till sin förälder. Så de personerna som när jag träffar dem, de har ju ett jättejobb. Både därför att de bär med sig ett så kallat komplex posttraumatiskt stresssyndrom.
Mm.
Alltså de har fått anpassa sig till någonting som inte var bra för dem själva. Det skadade dem själva. Men alternativet att inte bo kvar hos sin förälder, det är värre.
Mm. Mm.
Så de får jobba, men de kan ha präglingar på ett eller annat sätt inom sig. En del har liksom, kanske också för man har anlag av sina föräldrar, lärt sig det här.
Mm.
Och för problematiken vidare i nästa generation.
Mm.
Medan andra har lärt sig av och liksom tar avstånd från sin förälder. Men det är en smärta i det också.
Mm.
Att inte kunna vara nära sin förälder.
Jag tänker på det här ordet medberoende. Som man ofta talar om när det gäller att man har drogproblematik och så vidare. Alkohol eller droger och sådär. Men det är ju även i sådana situationer.
Mm.
Där man antingen, jag tänker på det här ordet people pleaser. Att man också kan som medberoende bli någon som hela tiden försöker att se till att allting går så enkelt som möjligt och se till att serva istället för att de blir lugnt.
Mm.
Är det inte ofta, eller kan jag tänka mig att det är där man hamnar som barn, eller som partner för den delen också,
ja.
Att man försöker att se till att allting funkar så smidigt som möjligt, så man ser till att ligga före och liksom man, sopa mattan så att säga, eller sopa vägen.
Man tar på sig ansvar för att den narcissistiska personen som dominerar ska vara på så gott humör som möjligt.
Ja, för och det är sen, värre att ha det här andra sidan av den här personen.
Ja, och det kan ett syskon i en syskonskara ta på sig om det gäller föräldrarna att försöka liksom till varje pris hålla stämningen positiv. Och jag tror jag har nämnt det förut att de här barnen, de har sagt i vuxen ålder till mig att när jag var liten så tänkte jag, tänk om vi hade ett hus där alla, eller en lägenhet där våra väggar vore av glas. Därför att när andra människor, när utomstående, är med min förälder, då är han eller hon jättesnäll och glad. Och därför så säger människor kanske att, ni har det trevligt hemma hos er, och vilken glad och trevlig, varm mamma du har, eller vilken kul pappa som berättar roliga historier. Det måste vara roligt att vara växa upp i eran familj.
Mm.
Och då håller man färgen när man är ett barn. Man känner liksom att man är del av familjegruppen. Och man har, så att det är väldigt, inte alla barn gör kanske det, men många barn gör det.
Mm.
Och sen att frigöra sig från den här livsuppgiften som man tog på sig utan att förstå det när man var liten.
Ja, det kan bara ana hur problematiskt det kan vara.
Mm. Och sen, alltså, vad ska man göra om man upptäcker att man är utsatt för vad vår lyssnare beskriver?
Mm.
Om det här är livskamraten, livspartnern, så är man ju utsatt för psykisk misshandel. Det kan vi ju faktiskt också återkomma till i ett avsnitt. Men vad ska man göra?
Mm. Ja, för vi kan ju återkomma mer till det, men psykisk misshandel är någonting som man talar, visst man talar om det, men det är så otroligt mycket lättare med fysisk misshandel eftersom du har fysiska, synliga skador. När det är psykisk misshandel så är det inte alls lika synligt på samma sätt som en, i en sån här fall så är det inte lika, det är inte lika lätt att avslöja eller att visa för omgivningen så här ser det ut. Speciellt inte om personen dessutom kanske har ett väldigt charmerande och karismatiskt utåt sätt att agera. Så att människor kan till och med tycka att det är en fantastisk person.
Ofta så.
Ja, men just som du säger, innanför hemmets väggar så syns och märks någonting annat.
Mm.
Som bara familjen får ta del av. Så det är verkligen svårt. Och det är också, men det är många gånger man har ju hört där att fysisk misshandel är fruktansvärt, absolut. Men de såren läker någonstans ändå, de fysiska. Men den psykiska misshandeln, den är tärande på ett annat sätt kanske under lång tid och äter sig in i en människas inre och sätter sig som är som kanske inte alls är lika lättläkta. Nej, nu går de oftast hand i hand med det psykiska och det fysiska våldet. Men,
mm. Men den psykiska misshandeln, den brukar ju vara del i det som vi kallar en normaliseringsprocess.
Mm.
När man börjar normalisera, så här får man göra med en sån som jag.
Mm.
Och det är då man har liksom introducerat, man har accepterat förövarens bild som sin egen självbild.
Ja, just det.
Så om vi ska vi ta lite grann, eftersom det inte finns något recept, vad är det ändå man måste ha som vägledning och recept? Det är en sak är att när man förstår det här står inte rätt till, att man inte skjuter bort den tanken utan att man liksom tar den till sig, pratar med någon, kanske en psykolog eller kanske en psykoterapeut eller kanske en god vän som kan förstå och som man kan lita på. För att det är någonting när vi människor sätter ord på vad vi upplever. Innan vi har satt ord på det så är vi också del av en dimma.
Mm.
Och först när man har liksom tänkt igenom, satt ord på, fått uppleva gensvaret, den andras reaktion, först då så kan man börja liksom ta ställning till hur jag ska göra med min situation. För att runt i ett sånt här dysfunktionellt förhållande så blir det ofta en tystnadskultur. Att det här ska du inte prata om. För att det här ska inte andra lägga sig i. Och då får man det här upp med mungiporna. Och nu är det liksom vi som håller ihop. Och vi har en enhet utåt.
Mm. Och ingen skulle tro det i alla fall.
Den dominerande personen sätter det kravet.
Mm.
Så att kunna öppna sig med någon.
Mm.
Och ta till sig att den andra får för reaktion. Så att man får liksom stöd och hjälp.
Mm. För jag bara, så jag tänker att det första måste ju vara just att våga ens en gång närma sig tanken att det jag lever i kanske inte bara är bra.
Mm. Och det är så jobbigt.
Alltså, ja, jag tänker att bara det är på något sätt när första tröskel att alltså, komma över den där är kanske det, jag ska inte säga svåraste, men att det
man upplever det ju ofta som ett misslyckande.
Mm.
Att det blir nog bättre. Det är nog om jag ändrar lite på mig så kommer han eller hon. Men de gör inte det när de har den här problematiken. Utan människan med det narcissistiska problemet flyttar fram sina pjäser. Man backar och anpassar sig.
Jag tänker också att en likhet med det med fysisk misshandel och psykisk misshandel är ju också att man känner en skam.
Mm.
Och då vill man ju inte berätta det för någon. För det är ju skamfullt om man skäms över det. Man känner sig förnedrad och man borde ha gjort någonting. Och jag borde ha gått för länge sedan. Eller när man väl kommer på det. Och att avslöja den skammen som vad den är. Den finns inte. Det är inte skambelagt det här. Och det är ju, tänker jag, tala om det som du och jag gör. Att tala om det samhället. Att lyfta det. Att det är inte skambelagt. Utan det här är någonting som man faktiskt kan råka ut för. Och det skammen ligger hos den som...
Problemet är ju att ju längre man stannar i en sån här dysfunktionell relation, ju längre normaliseringsprocessen har gått, alltså ju mer skadliga saker man har anpassat sig till, desto svårare får man ju att ta sig ur. För man blir så jagsvag av det. Man blir liksom nästan beroende av den här personen som inte gör en själv gott.
Mm.
Och det är det som är så tragiskt mitt i alltihopa.
Mm.
Så börjar man alltså ta hjälp, gå till en parterapeut, ha någon som är utifrån, kanske ännu hellre en parterapeut som jobbar i par, så att man har två personer som ser in, så att det inte blir...
Ja, du menar att terapeuten är två stycken?
Ja, ofta har man så när det gäller parterapi.
Det är bra.
Mm. För att ibland kan det bli så att ofrivilligt så blir terapeuten mer solidarisk med den ena parten.
Just det.
Och då blir det så att han eller hon får stöd och den andra parten känner sig missförstådd och liksom utsatt för misshandel en gång till. Mm. Nu även av terapeuten.
Mm, just det.
Men så man får liksom en objektiv bild på vad är det vi lever i?
Mm.
Och sen utifrån det ta ställning. Kan vi förändra det här till det bättre? Eller måste vi leva isär? Och då är vi återigen vid barnen. För har man gemensamma barn så kan jag säga att i en vårdnadstvist så är en person med narcissistisk problematik inte lätt att ha att göra med. För han eller hon förstår inte vad som kan vara barnets bästa. Pratar om barnets bästa men agerar på sitt eget bästa.
Mm.
Sitt eget önskemål.
Mm. Ja. Ja, vad gör man vidare sen då? Om man nu har kommit över tröskeln att åtminstone inse att här är inte sunt i relationen.
Alltså, den här vännen,
mm.
eller den här psykoterapeuten, eller psykologen, eller släktingen, som ser att här kan det inte stå rätt till. Vad är det för tecken vi kan se att den här personen har hamnat i ett sånt där underläge?
Mm.
Ja, men det är att man märker att den här människan har blivit liksom väldigt ursäktande. Så man märker det här, men också opålitlig. Man märker att han eller hon ljuger ju om saker och ting som pågår där hemma.
Mm.
Men också är osäker på ett nytt sätt.
Mm.
Som inte är. Och sen att man ser oron. Ängslan i ögonen. Att man då... Och också om man träffar det här paret. Om man märker att den här dominanta paren med narcissistiska drag. Liksom inför alla drar skämt. Där... Han eller hon är hånfull mot sin partner. Det kallar man ju för verbal misshandel. Alltså misshandel med ord så.
Mm.
Men också det jag tror att vi har pratat om det tidigare. Det här som kan te sig som väldigt mycket omtänksam. Den här kontrollerande att du vet jag hämtar dig på jobbet. Du ska inte stå där vid busshållplatsen och ta sällskap med dem. Utan jag hämtar dig. Mm. Och det är inte bra. Jag hämtar dig från den här... after work kvällen du ska ha med det. Alltså det här att man inte känner att man är riktigt fri.
För bara, jag tänker på det här att om man ser, eller om man är på, säg, på en parmiddag eller på en fest och så ser man just det här som du beskriver att den andra säger elaka saker helt enkelt eller skämtar på dess bekostnad. Jag tror att många tycker att det är väldigt svårt att våga gå in i det, för man tänker att det kanske bara var en engångsföreteelse eller det,
man vill inte lägga
sig. Man vill inte lägga sig. Men jag berätta, för jag måste säga att jag är ganska, har en god vän som faktiskt vågade göra just en sån sak vid ett ganska unikt tillfälle tycker jag. Mm. Och det var att hon satt på en restaurang och bordet bredvid så satt en tjej och en kille åt middag.
Mm.
Och den här, hon började se mer och mer den här mannen var otrevlig mot kvinnan. Och höjde rösten och så vidare. Och det slutade med att mannen tog servetten och smällde till kvinnan över ansiktet med servetten och gick därifrån.
Mm.
Men då tog min väninna faktiskt helt enkelt och gick och satte sig hos den här kvinnan. Och frågade hur det var med henne. Och sa att visst vet du att det här är inte ditt fel. Oj, hej vargen, nu kommer du här. Och du ska aldrig mer gå tillbaka till den här mannen. Vet du det? Gå aldrig mer tillbaka. Det här, du inte, vad du än har gjort eller vad han än har gjort, det här är du inte värd. Och det tycker jag var så modigt gjort. Och det fler skulle göra så. Nu var det ju en speciell situation i en helt okänd människa. Men att våga göra det. Jag tyckte det var på något sätt den här... medmänskligheten som skulle behöva finnas i samhället ännu mer.
Ja, det var nog bra att hon inte gick och började ta itu med mannen, utan att hon gick till en som... Det är ungefär som, jag tänker, det där påminner om när man möter någon som har varit utsatt för en trafikolycka. Att man hjälper den som ligger där.
Ja, och det tänkte jag på om man då, om jag tänker mig själv in i situationen att hamna i en fest eller ett sammanhang. Och det, då skulle jag nog känna mig mest bekväm och gå just till kvinnan och fråga, hur mår du?
Mm.
Hur kände du här att börja där? Ja.
Alltså det är ju också att, nu var det en obekant person för din vän där.
Mm.
Men annars, när det är någon, alltså det är ju lätt gjort att man börjar hamra och gör så här och gör goda råd och försöker rycka upp dig och så.
Mm.
Och min erfarenhet är att det ofta är en lång process att växa ur en sån här dysfunktionell relation. Att man, den vän som står vid sidan, håller emot hela tiden mot det här som är fel, men ändå ger just stöd till dess att den här personen orkar själv. Och det är påfrestande. Det är ett engagemang som...
Som kräver lite.
Ja, ja. Det gör faktiskt det.
Ja.
Så att man... det tar tid.
Mm.
Funnits det ett trick, gör så här. Mm. Ja, men det tar tid för den som...
Men det,
och är det en öppen konflikt om ekonomin, om ett hus eller så vidare, det är ju en sak, men har man barn tillsammans så är det komplicerat.
Ja. Jo, då blir det ju på något sätt ytterligare mycket mer försvårat naturligtvis.
Ja, och att barnet, man kan inte lägga någon slags hopp om rättvisa om barnet är solidarisk med den förälder som har den här problematiken och håller sig nära den, så är det en vanlig relation. Då kan det vara så att man får visa sin kärlek på olika sätt, sin omtanke, och att man finns där.
Mm.
Och sen i tonåren, om inte förr, så kan ett barn eller en ungdom då...
Att inte ge upp.
Ja, och då kan en ungdom veta, tack att du var kvar där hela tiden, men jag kunde inte.
Nej.
Men det var, jag visste att du tänkte på mig.
Mm.
Så det
verkligen
skulle jag rekommendera.
Jag tänker att du säger att det tar tid. Jag tycker att det är en så bra bild det här med att psykisk misshandel är som en droppe som droppar ner i ett berg.
Mm.
Och det tar tid, men så småningom så blir det en grop som blir djupare och djupare.
Mm.
Det är ju mer det droppar, och det, så det tar tid, men det ger kanske sår som nästan aldrig läker, eller sånt, väldigt svåra att läka. Och det tar också därför lång tid att också ta sig därifrån.
Det gör ju det.
Men det går.
Verkligen, det går. Och det är det vi har, det är det man försöker hjälpa till med i traumabehandling. Och, för många människor så kan ju en sån erfarenhet faktiskt göra att man förstår medmänniskor och större delar av verkligheten än man gjorde när allting rullade på.
Mm. Så kan det också. Ja, ett tungt ämne. Det är mycket av det vi pratar om är ju jag säger, svåra ämnen. Men det här känns.
Ja, det gör det.
Ja. Ja, tack Rigmor. Ska vi stanna där för idag? Ja, så ses vi nästa vecka. Och gå in på Facebook och på Instagram, så finns vi där. Så ses vi igen. Tack så mycket för idag.
Tack ska du ha. Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.